god dag, eller kväll, eller morgon, eller natt till Blev det en klassiker, din superduper favoritpodd genom tiderna någonsin ever.
Jajamän.
Med mig Henrik Andersson och Anders Hesselbom.
Tjenare Henrik, kul att vara tillbaka igen. Jag säger samma sak varje vecka, jag kanske ska hitta på någonting nytt att säga, men det är väldigt kul att få vara tillbaka.
Du får programmera någon sån här slumpgenerator med ett antal olika hälsningsfraser och så bara liksom, idag får jag säga det här.
Ja, och sen så är det ju väldigt roligt att lyssna på musik som man har glömt bort att man minns, eller minns att man har glömt bort.
Mm, precis. Ja, vi spelade ju in våran YouTube-podd igår och jag har ju varit sjuk en vecka, så att jag låter lite täppt och lite så här brr, brr, brr. Det lät mycket värre. Mera basigt så här.
Ja, du lät ännu värre igår, men
ja, så om ni vill höra min röst i sitt allra sexigaste så får ni väl slå upp Flimmer Duos senaste recension av filmen, vad fan hette den? Terminus.
Ja, du är ju Barry White när vi gör den recensionen.
Barry White saved my life. Du, tror du det kan bli någon Barry White idag på listorna?
Ja, vi kan ju börja med att reda ut vad vi gör här.
Det vi gör är att vi använder en slumpdatumgenerator och så slumpar vi ut ett antal datum här mellan 1960 och 1999. Och på det datumet som slumpas fram så tittar vi på antingen svensktoppen eller poptopplistan. Och så tittar vi på medaljplatserna, guld, silver, brons. Och så tänker vi, är de här låtarna som ligger på listan på det här datumet, har de blivit klassiker?
Jajamän, och det här är roligt därför att låtar som aldrig klättrade särskilt högt på listan kan spelas till förbannelse på radion idag. Mm. Låtar som har legat etta på antingen svensktoppen eller poptopplistan kan vara helt bortglömda, och vi bedömer.
Det finns ju många låtar som liksom inte har varit något särskilt framgångsrika just då när de kom ut, men som årtionden senare på något sätt har vunnit någon slags sentida kultstämpel på sig, så att den har liksom blivit, åh, den här låten, det var det bästa låten jag hade hört då, fast det hade de inte egentligen. Ja,
det finns några sådana exempel. Och
Don't Stop Believing med Journey.
Don't Stop Believing med Journey, och jag tänkte faktiskt också säga Don't Stop Me Now med Queen, floppade, men är jättepopulär idag. Men då får vi se.
Ja, precis. Det är den sämsta delen av Shaun of the Dead, när de kör Don't Stop Me Now med Queen. Vi drar väl helt enkelt igång och kör dagens första slumpsnurr och ser vad vi hamnar på för lista och för datum. Då kommer vi... Det här var intressant.
Ja.
Poporama. Den 5 juli 1974, det allra första Poporama som sändes.
Jaha, så där. Hur visste de då vilka som skulle ligga på listan? Hade de skickat ut något mejl innan?
Svårt att veta.
Ja, men det är intressant, mycket intressant.
De kan väl ha kanske gjort en liten enkät på kontoret.
Just det, personalen på Sveriges Radio fick bestämma vilka som hade
listan. Ja, precis, vad tycker du är bra just nu? Nej, men Poporama då, poptopplistan där, det är 74. Det här är ju ganska nära både din och min födelsedag.
Ja, jag var inte gammal då inte. Var jag några månader gammal den.
Inte kaxig som man brukar säga. Men etta på listan just det här datumet, det visar sig vara Gilbert O'Sullivan med låten A Friend of Mine. Ja, men det är väl liksom en mysig liten sång så där med Gilbert och Sullivan. Man hör att det är han som sjunger och sådär. Men det här är ju inte... Alltså, skulle någon be mig säga vad Gilbert och Sullivan har gjort för klassiker, så skulle jag ju inte komma på A Friend of Mine.
Nej, definitivt inte. Den här skivan, jag tror att det kan vara hans tredje eller något sånt där, är ju ändå en liksom småtrevlig skiva för den som gillar den här typen av musik. Jag tyckte uppföljaren som kom året efter var riktigt jäkla dålig. Fortfarande det här mysiga tjo-tjim, men så till intet sägande. Och det är väl lite gärna det han lider av, Gilbert Sullivan. Och han har ju släppt precis så mycket som helst. Från det att det här var ju då den tredje skivan ända fram till idag så kommer den skiva då och då och färre och färre bryr sig. Men han gör sin grej och jag kan tänka mig att när han ger sig ut på turné så är det för sina gamla fans. Jag säger inte en klassiker på det här och jag har väldigt svårt att bli imponerad av Gilbert och Sullivan överhuvudtaget.
Alltså när jag var liten, om jag var 6 tror jag var, så flyttade våran granne. Och när hon då höll på liksom att packa ihop sitt och alltihopa så hade hon ett par LP-skivor och hon bara, de här behöver inte jag ha kvar, vill du ha dem, sånt till mig då, som var 6 år. Ja visst, så jag, LP-skivor, jättekul liksom. Och då var det en Gilbert och Sullivan skiva,
ja.
En Susie Quattro,
ja, men det är ju bra.
Och en Tom Jones.
Ja.
Och jag har inget som helst minne. Jag har skivan kvar i backarna här bakom mig, men jag vet inte ens vilken Gilbert och Sullivan skiva det är.
Nej.
Det är för att han är så platt och ointressant. Så att 6-åriga jag lyssnade på Susie Quattro några gånger sådär, så det var väl okej. Men Tom Jones var ju det jag fastnade för.
Ja.
Av de skivorna liksom.
Ja, jag skulle ju förmodligen ha fastnat för Susie Quattro. Jag tycker ju hon är jäkligt bra alltså.
Ja, de har många bra låtar.
Men Tom Jones är ju definitivt inte dålig. Han är ju ett superproffs. Men inte en klassiker från mig och inte en klassiker från dig, eller?
Nej, nej. Så då sitter vi på plats 2 här. Och då har vi någonting som heter Flash Cadillac and the Continental Kids. Med låten Dancing on a Saturday Night. Mm. Jag tänker så här, åh, det låter så gammeldags, men det gör det inte. Det låter som 1974.
Ja, exakt. Nej, men till skillnad från Gilbert och Sullivan så Flash Cadillac, det höll ju inte särskilt länge. Det blev ett antal skivor. Men det som är så intressant här, det är ju att när man hör den här låten, Dancing on a Saturday Night, så hör man ju, alltså de är ju superproffs. Låtskrivandet är kanske lite enkelt, men produktionen är snygg. Framförandet är väldigt skickligt, men det är klart, det kanske inte nådde igenom bruset, vad vet jag.
Väldigt välpolerad 70-talsversion av 50-talsmusik nästan.
Ja, det skulle jag nästan säga. Men det, ja, man hör ju att de är väldigt skickliga, de som har gjort det här. Men det sticker ju inte ut tillräckligt för att...
Jag kan tänka mig att Billy Joel skulle kunna ha gjort en cover på den här.
Ja, om man till den grad han gör cover så är han en väldigt skicklig låtskrivare. Men hade Billy Joel gjort den så hade den kanske haft ännu mer karaktär i sig. Då kanske det rent av hade blivit en hit. Men jag får ju också tankarna till något tidigt Billy Joel.
Ja, nej, men det här är ju inte vare sig en låt som jag egentligen har hört förut eller tycker är värd att minnas i något större, någon större utsträckning, även om det är välgjort. Ja. Så, men det finns mycket välgjord musik där ute.
Ja, jag sticker inte under stolen med att jag tycker att det här är väldigt bra, men det är inte tillräckligt unikt för att erhålla klassikerstatus från mig. Det finns alltid en risk att sån här musik faller lite grann mellan stolarna.
Det gör ju det, men den låg ju ändå på plats 2 här på listan, så att de måste ju ha varit nöjda med sina framgångar då.
Fast det kanske var städerskan som fick välja låtar. Vi vet ju inte hur det gick till.
Nej, precis. Killen som fyller på kaffeautomaten.
Ja.
Plats nummer 3 på listan, där har vi José Feliciano. Han lyssnade vi väl på nyligen här.
Ja, men då fick jag en ny chans eftersom jag tänkte ju inte på det faktum som du påpekade, att hans stora hit var Feliz Navidad.
Nej, precis.
Och den är ju såklart bekant med, men jag gjorde liksom inte kopplingen mellan låten och artisten, så jag missade det faktumet. Men då kan vi ju säga det nu, han gjorde Feliz Navidad.
Det var avsnitt 15, då låg han på 10 i topp 1973 med Tale of Maria. Du vet när han sjöng Marie hela låten.
Ja, just det. Han sjöng Marie, men låten heter Maria.
Exakt. Men den här låten heter Destiny. All I can say is a hey. Ja, vi hör ju att det är José Feliciano som kör.
Ja, nu när jag tänker på det så hör jag också det.
Ja. men det här är också så här, nej, jag har nog inte hört det här riktigt. Så
nej.
Jag kan inte påstå att jag har. Och jag tycker att det är ganska så charmigt det han gör, men det blir nog lätt för mycket av det. Han är lite för enformig.
Ja, han är också väldigt skicklig på det han gör, men han kanske har gjort det lite för mycket och lite för länge. Idag är han ju inte, med dagens mått mätt, är han ju inte musikaliskt intressant med tanke på
nej,
vad som
har kommit. Nej, men som en sångröst man känner igen och sådär. Så tyvärr från min del, från min sida, inte en klassiker för José Siliano.
Nej, jag håller...
José Feliciano.
Jag håller helt med. Det är liksom, det är inte tillräckligt intressant och folk tänker inte på den här när man pratar om honom.
Nej. Men det var Poporama från juli 74 då. Gilbert O'Sullivan, Flash Cadillac and the Continental Kids och José Feliciano som tyvärr inte lyckades sätta några jättestora spår i musikhistorien med just de här låtarna.
Så ingen klassiker från Poporama 1974. Det var ju synd, för det brukar ju vara ett bra år annars.
Ja, då kör vi väl vidare helt enkelt. Och jag tar tag i vår enorma... förstår du hur stort det här hjulet är? Det är så enormt. Och sen tar jag tag så det snurrar så otroligt fort så att det är egentligen en fara för liv och lem att befinna sig i samma rum.
För
det låter så här när jag snurrar på hjulet. Då är vi på Svensktoppen.
Jaho! Jaha.
31 januari 1976.
Se där, ja. Okej.
Okay. Ja, Svensktoppen på 70-talet, det gillar jag. Det är intressant. Mm. 60-talet också för den delen. 80-talet kan vara kul. 90-talet är mestadels smärtsamt. Men jag ser ju här att vi har ju något intressant redan på plats nummer ett. För där har vi ju Anni-Frid Lyngstad.
Mm.
Med låten Fernando. Och då kanske någon säger så här: vadå Anni-Frid med Fernando? Mm, men det berättar vi sen. Länge, länge lever kärleken, vår bästa vän Fernando.
Fyll ditt glas och höj en skål för den, för kärleken. Feliciano. José Feliciano.
José Feliciano. Hon släppte ju en soloskiva efter Waterloo.
Mm.
Som var på svenska och den här låten Fernando var med. Och den var ju skriven av Björn och Benny.
Mm.
Och det här är också en sån här skiva som man ser i reabackarna hela tiden. Den ser ut som en otroligt solblekt LP. Framsidan är så här, ser solblekt ut.
Ja.
Men den är inte det, utan den är tryckt och ser ut sådär. Och sen bestämde man sig för att, nej men vet ni vad, vi skriver en engelsk text till den här, så spelar vi in den som ABBA och lägger den på nästa skiva. Och då vart det lite mer drag,
Det här, det är ju intressant, för Frida, som hon ibland kallar sig för, har ju en extremt blandad karriär. Naturligtvis framgången i ABBA. Jag skulle städa häromdagen, så jag bara tog en skiva ur min skivsamling och satte på. Det råkade vara Something's Going On med Frida. Och det som slår mig är att jag kommer inte ihåg exakt när den var ifrån, om det var 82-83 där någonstans. Så att, fruktansvärt välproducerad, men den innehåller inte en enda bra låt. Alltså det är, trots prominenta låtskrivare och alltihopa, inte en enda bra låt. Det är den mest slätstrukna skiva du kan tänka dig.
Phil Collins, är det den med Shine eller är det nästa?
Jag kommer inte ihåg om det var Shine med på den. Jag men producerade Phil Collins i alla fall.
Okej.
Och här har vi ju Björn och Benny innan de blev så förbaskat bau.
Hjälteförklarande.
Nej, men Benny Anderssons orkester, Tjochim, vilket jag tycker att den senaste ABBA-skivan, Voyage, den kunde lika gärna släppts under Benny Anderssons orkester. Det kändes inte ABBA alls, den skivan.
Jag tycker, så dåligt tycker inte jag att den var. Alltså. Så du har väldigt mycket emot den skivan, men jag tyckte faktiskt att den var okej. Okay. Speciellt för att vara liksom en ABBA-skiva som kom, vadå, 30 år senare.
Ja, eller vad det nu kan ha varit. Men,
40.
Ja, till och med 39 tror jag det kan ha varit. Men ja. Nej, den fick inget gillande från mig. Jag tyckte singlarna var okej, men jag tyckte låten kändes inte, eller alltså, musiken kändes inte ABBA.
Mm.
Jag tänker nog säga att det här är en klassiker, för den här har ju gjort avtryck. Och det här är dessutom en bra låt. Den är skriven av Björn och Benny på den tiden. De faktiskt fortfarande skrev riktigt bra låtar, vilket jag tyckte att de gjorde ända in till början på 80-talet.
Du säger en klassiker på den alltså.
Ja.
För det första så är ju det här då den svenska versionen.
Mm.
Och jag skulle ju säga att ABBA-versionen har lite mer pondus.
Mm.
Och förstås internationellt en mycket, mycket större låt. Det går ju liksom inte, man kan inte jämföra det går ju inte. Men skulle jag säga att, det här, att Fernando var en av Abbas klassiker?
Tveksamt.
Tveksamt. Men den, här... den ligger inte bland de allra största, det gör de inte. Men sen, jag tycker att låten är lite menlös.
Ja, jag tycker att låten är tjusig, och jag tycker också att den etablerade på något sätt henne som sångerska och artist. Jag tycker att det här, alltså alla vet ju vad det här är, alla tycker det här är bra. Jag står på mig.
Mm. Vet du vad? Mm. Hade det varit ABBA, då hade jag ju kunnat, då hade det liksom blivit så här, ah, är det verkligen en av Abbas de största så. Mm. Men samtidigt så känner jag att alla som är åtminstone i våran ålder vet exakt vad det här är för låt.
Ja, exakt, och blev väldigt imponerad av släppet dessutom, skulle jag säga. När man hörde den här på radio så stack den ju ut jämfört med, ja, Gilbert och Sullivan.
Mm. Det jag undrar är också varför liksom Björn och Benny skriver en Anni-Frid Lyngstad-skiva efter Waterloo.
Ja, men det var
istället för att bara hårdsatsa på ABBA.
Ja, men hon ville väl köra mot sol, antar jag. Det kan ju vara så enkelt.
Jag säger klassiker också. Mm. Även om det egentligen bär lite emot. Jag tror att många skulle säga så här, men vad fan, ni kan inte sätta det, ni kan inte sätta klassikern på den svenska versionen. Den är inte alls lika stor, men den var först. Det är ju en grej.
Och den är således mer betydelsefull ifrån varifrån den kommer. Det är ju som du själv
och sen
säger.
Även om...
Hade vi lyssnat på ABBA så hade vi tänkt på andra låtar förmodligen.
Mm. Och hade ABBA inspelningen är ju det enda som skiljer sångmässigt är ju att du har Agneta som backup-sångerska, därför att även på ABBA-versionen så är det ju Frida som sjunger liksom verserna ensam.
De har lagt om sången till engelska, de har gjort ett par överdubbningar med Agneta och sen har du ABBA-versionen.
Mm. Så att jag hade inte tänkt säga klassiker, men du har ett bra case här, så att jag säger okej. Okay. Jag
bra.
Säger okej.
Okay. Mycket bra.
På plats nummer 2 på listan så får vi lite problem däremot. Därför att Sten Karlsson och Salta Mandlar med låten Jag vill andas samma luft som du, den finns inte, den finns bara inte.
Nej, och det här är intressant. De flesta låtar har ju aldrig digitaliserats. Det är bara att vi stöter inte på dem, därför att låtar som har en framgångsrik försäljningshistorik har ju ofta digitaliserats. Men här har vi ju en låt då, Jag vill andas samma luft som du, med Sten Karlsson och Salta Mandlar, som du inte kan lyssna på om du inte har kassetten eller LP-skivan, för den har inte digitaliserats.
Den finns inte utgiven på CD. Det finns inga YouTube-videos. Jag har varit inne på mörkaste och farligaste pirattillhållen på interwebs, och den finns inte.
Nej, och om det är så att den har digitaliserats så finns den ju på YouTube eller på de mörka pirattillställningarna då. Men de flesta låtar har ju inte det. Och jag kan tänka mig att den internationella marknaden på svensk dansband från 1976 är begränsad. Det är inte jättemycket efterfrågan efter medioker svensk dansband, utan det man vill ha är ju det bästa. Det är ju det som är exotiskt.
Ja, så... Då har vi etablerat en sak, och det är att det här är en cover.
Ja.
Och originalartisten är Pierre Isaksson. Och hans version, den finns tillgänglig, lätt att få tag i.
Tar vi några takter
från den? Vi lyssnar på Pierre Isakssons version, och sen får vi väl helt enkelt dryfta vad vi tror att det kan ha låtit som. Men här kommer i alla fall Pierre Isaksson med Jag vill andas samma luft som du.
Jag vill andas samma luft.
Den här har ju spelats in av flera andra grupper också. Vikingarna har spelat in den här.
Och Sten Karlsson och Salta Mandlar, de hade väl någon egen hit. Det var väl inte världens mest prominenta och mest framgångsrika svenska dansband. Men den här har liksom inte nått ut. Och det finns några få låtar på YouTube och sådär med den här artisten. Men det är inte speciellt intressant. Och det avslöjar väl kanske vad jag kommer säga angående klassikerstatus också.
Men så... Jag känner inte till Sten Karlsson sådär, men det är liksom, de har inget direkt unikt sound, utan de kör bara på ganska standard. Nu var det 76, så att det finns inte jättemycket av ett standard dansband sound redan där, men de kommer inte ha gjort någonting som sticker ut, menar du?
Nej, alltså min fru, hon reagerade, men du, det var nog de som gjorde Vad har du under blusen Rut, men det var inte det, det var något liknande namn där, för ja. Sten är någonting annat, och den hade ju varit rolig om den hade dykt upp, men det är alltså inte dem, utan det här är ju, det här är ett mediokert dansband som inte riktigt har lyckats slå sig igenom bruset, och det är ju inte jättekonstigt, för idag finns det ju jättemånga dansband som är framgångsrika på dansbanorna, men som kanske inte släpper skivor i samma utsträckning eller ens får sälja skivor i samma utsträckning.
Sten Karlsson och Salta Mandlar, deras stora hit heter Hörrut.
Ja, precis. Och där förväxlingen kanske, kan jag tro då.
Ja. Vi hade väl förmodligen då med största sannolikhet inte sagt klassiker om det här, även om vi hade hittat den.
Det hade vi nog inte sagt ändå. Men det är ju intressant just det här att vi tror att allting är digitalt nu för tiden, men det mesta är fortfarande analogt. Mm. Sen beror det lite grann på vad man säger det mesta, eftersom det laddas ju upp gigantiska mängder musik på nätet idag. Men om man tänker på seriös skivbolagsproducerad musik, så är ju det mesta analogt.
Om någon av våra eminenta lyssnare tror att de kan bräcka oss här och ta fram den här låten, ja, då är det ju välkommet alltså. Ja. Verkligen välkommet, för att vi vill ju vara kompletta om det går. Men
och har man här... den här på skiva eller på kassett och digitaliserar den, då gör man ju någonting som ingen annan någonsin har gjort, nämligen digitalisera den här låten. Mm.
För jag tror ju att jag är duktig på det här med att hitta låtar och liksom sådana grejer. Och det är ärligt talat kränkande när sånt här händer. Ja, jag känner mig nedvärderad.
Jag vet ju att jag har ganska lite dansband i min skivsamling. Det är liksom lite kramgåa låtar, sju med vikingar och lite sånt där. Men jag kollade ändå, och mycket riktigt, jag har inte några Salta Mandlar där, det kan jag säga.
Nej, nu släpper vi det och så går vi vidare. Plats nummer 3 på listan är Geija Sundström och Stefan Demert med Anna Anaconda.
Anna Anaconda, när ska bröllopet stånda? Kanske redan på måndag.
Nej, vi väntar väl en vecka eller två.
Ja, fantastiskt. Men det här är ju en svensk institution när det gäller trubadurer, får man ju säga.
Ja, men Stefan Demert och Geija Sundström är ju namn. Det finns ju ingenting att säga om det. Men sen samtidigt så här, vad har de för klassiker egentligen?
De kommer inte fylla Wembley Stadium. Jag kommer säga nej, det är inte en klassiker. Ja. Men med det sagt, jag menar, jag fullkomligt älskar den här musiken, och jag vill absolut inte förminska dem och deras betydelse, men det är liksom inte tillräckligt stort och tillräckligt aktuellt idag för att ens vara relevant att diskutera, tycker jag.
Nej, och det är också, men de här låtarna som är lite humoristiska, eller komiskt är fel, utan humoristiska, och samtidigt som har en liksom en ganska stark fot i musiktraditionen, och originaliteten är ju igen, den är ju där.
Ja.
Men man gör inte såna här låtar längre.
Nej,
de enda som gör roliga låtar nu för tiden, det är ju Epadunket, och det är ju, de har ju ingen humor.
jag kan prata ner Epadunk hur länge som helst.
Du, jag med.
Jag älskar epakulturen och jag älskar ungdomarna som är ute och kör epa, men rent musikaliskt så har de hamnat snett, de små liven.
Ja, men, och argumentet är alltid så här, ja men ni fattar inte. Jo, jag fattar mycket bättre än du tror. Det är bara du som har en så otroligt snäv definition av vad musik är.
Jag skulle kunna
DJa för dig i 2 timmar och bara köra låtar som skulle få ditt huvud att explodera för att du inte har hört så bra låtar förr. För det här epadunket du lyssnar på är så basic skit. Hej och välkomna till Blev det en klassiker?
Jag vill igen säga, jag älskar epakulturen. Ni ska ha eran musik. Allting är frid och fröjd. Vi gillar er. Jag vill bara säga det för att avsluta.
Min farsa var ganska öppen liksom inför min musik så här som ungdom. Jag kommer ihåg ett års önskade jag mig en Dead Can Dance CD i julklapp.
Ja.
Och då köpte han ju den. Och så lyssnade han ju på den innan jag fick den liksom. Och han bara, det här var nog inget för mig.
Nej, jag, för min del så kom ju mycket av min musiksmak ifrån farsan. Det var ju han som lärde mig att gilla Tennessee och Pink Floyd och sådär. Men sen så formades jag ju väldigt starkt av det som min morsa tyckte var skitfarligt. Det var de skivorna jag ville köpa.
Ja, ja.
Allt som man hamnar i helvetet när man lyssnar på, det vill jag lyssna på.
Ja, farsan fick ju in mig på Spike Jones och jag växte ju upp på Varning för barn med Magnus och Brasse liksom, från farsan. Och på morsans sida så var det ju mera vanligt. Det var ABBA, det var Elvis, det var Svensktoppen liksom så. Men farsan, han hade alltid lite crazy grejer i bakfickan.
Ja.
Så att han formade ju ganska mycket av mig, min musiksmak som liten liksom.
Ja, från min morsa var det mest Beatles och Stones. Jag var vuxen innan jag började lyssna på sån musik.
Och grannen som gav mig Tom Jones skiva också.
Just det. Och även Susie Quattro.
Ja, precis. Men då har vi alltså lyssnat på Poporama 5 juli 1974, Svensktoppen 31 januari 1976, och då har vi fått in en klassiker, Anne Frid Lyngstad med Fernando.
Ja, alldeles utmärkt.
That's it. Tack så hemskt mycket allihopa för att ni har lyssnat på avsnitt 19 av Blev det en klassiker. Vi kommer förstås tillbaka igen nästa tisdag med ett nytt sprillans superbra avsnitt. Och som alltid så tar vi tacksamt emot era kommentarer och förslag och sånt där. Vi finns på internet. Ni hittar oss lika lätt som ni hittade till den här podden att lyssna på den. Ja. Tänker jag.
Bingogla Flimmer du om ni är filmintresserade. Annars hörs vi nästa vecka.
Utmärkt. Du, adjö.
Hej då.